Get to the chopper!
Hej och välkommen till filmpodden nummer 98. Tjena Jack.
Tjena, tjena.
Nu har jag lyssnat lite på Soffhjältarna och kollat på din... Du hade en tidning förut som heter Chock, The Movie Magazine.
Ja, på 90-talet.
Det låter ju hur häftigt som helst.
Det är i och för sig... jag vet inte om du läste lite närmare... På min sida där. Om du googlar Cinefantast så ser man ju lite om bakgrunden där också.
Mm, lite grann läste jag där.
Det var egentligen var det i princip den enda filmtidningen i Sverige på 90-talet faktiskt. Det är ju jättekonstigt. Men,
ja, det är ju hur coolt som helst.
Det som jag brukar ta upp om man ska försöka säga något. Så är det faktum att vi var den första tidningen i världen som intervjuade Quentin Tarantino. Han sa det själv. Han har aldrig någonsin blivit intervjuad i... Någonsin, inte ens i USA vid den tidpunkten. Så det var ju bara jag och min kompis Thomas som är 10 år äldre som har jobbat i Hollywood. Och sen min morsa, det var vi tre som drev tidningen. Morsan var ju då mer så administrativ och ekonomisk. Medan jag var som en spindel i nätet och filmtokig, filmdårig. Och Thomas han hade kontakter och sånt där. Så att vi tyckte att Quentin Tarantino han verkar intressant som manusförfattare.
Ja, så rätt ni hade.
Ja, när vi gjorde reklam för, vet man gör reklam för nästa nummer så här, mm. Så står det så här, intervju med Hollywoods hetaste manusförfattare, Quentin Tarantino. Sen är det strax efteråt, höll jag på att säga, så blev han ju känd, men det visste ju inte vi då. Inte han heller.
Nej, det är häftigt. Riktigt häftigt.
Vi gjorde en så här tre timmars, eller Thomas rättare sagt, gjorde en tre timmars intervju. Och vi publicerade, vad ska vi säga, delar av den tre timmars intervjun i nummer 3, tror jag.
Hur många nummer kom det?
Det kom inte så jävla många. Det är en lång historia. På 90-talet så var det... Den sålde väldigt bra där den såldes. Den såldes även i Finland och eller utomlands i Norge och sånt där. Även om det var svenska då. Då är det så att Tidsam som fanns på 90-talet, de hade ansvar för Pressbyrån och sånt där. Pressbyrån ville ha ut vår tidning i 12 500 pressbyråer då.
Oj.
Det här var runt 94 ungefär. Men de hade regler då som gjorde att vi skulle få ligga ute med alla kostnader. Förstår du vilken tryckerikostnad det skulle vara i 7 månader? För vi skulle inte få betalt först efter 7 månader.
Åh, herregud.
Och det här var väldigt mycket snack om monopol och bla 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 på 90-talet. Det var väldigt mycket debattartiklar i Expressen och allt möjligt om det här. Och några år senare så fick de vika då Tidsam för det här. Reglerna de hade var helt för jävligt alltså mot andra. De ville ju egentligen bara... putta undan så här uppstickare som oss, småförlag va. De var ju intresserade, men eftersom de förmodligen räknat ut att vi kan inte stå för tryckkostnader, så blev det att vi drog oss ur och vi började skriva för Rederiet sen i samma veva faktiskt, SVT:s TV-serie Rederiet, men det är en annan historia. Och då gjorde de ungefär ett år senare det här, de låg bakom en annan filmtidning som tog efter oss. Men de glömde det där med fakta och göra intressanta intervjuer. Och de gjorde bara som en jävla skvallertidning, fast om filmstjärnor.
Ja, det blir lite fel.
Det var helt värdelös tidning alltså. Och den floppade som fan. Så att alla andra tidningar floppade under hela 90-talet. Det var lite kul, höll jag på att säga. När de bara tog efter, fast sämre. Och så här, nu gör jag en väldigt lång, komplicerad historia, väldigt kort. Men så var det, ungefär.
Det är ju coolt.
Ja, vi visste ju inte att Tarantino skulle gå och bli superduper. Peter Jackson intervjuade vi också väldigt tidigt. Så här, och jag kommer ihåg, det var också Thomas som gjorde det. Så att säga. Då var det, man spelade in det på band, du vet, så här, med telefoner. Riktiga telefoner. Och då ringde han från Nya Zeeland, från Knastrelina. Och jag kommer ihåg, du vet, man hör ju man hör ju på grejerna man håller på och sätter ihop material och sånt där. Då i alla fall det han sa där, det var att det här var väldigt tidigt då, 91 kanske. Då pratade han om att då var han bara känd för Bad Taste och Brain Dead skulle precis komma. Att det vore ju kul en vacker dag om man kunde göra till exempel King Kong, det är ju min favoritfilm, och göra en remake på den. Och sen vore det klart kul att göra, det är omöjligt projekt, men det skulle vara kul att göra Sagan om ringen filmen. Och sen att 10 år senare har han gjort det. Och även King Kong 12 år senare. Det är helt otroligt att följa Peter Jackson från den knastriga telefonlinjen från Nya Zeeland och en massa B-obskyra skräckfilmer som var väldigt bra i och för sig. Men till det här han nu gör.
Ja, precis. Från Bad Taste och Braindead till Sagan om ringen. Det är ett stort hopp där.
Det är ett stort hopp. Men han gjorde det. Alltså. Tio år senare så lyckades han. Jag är full av superduper respekt för Peter Jackson. Alltså.
Det driver karln.
Ja, han är en inspirationskälla om inte annat. För vilket driv han har. Alltså.
Hur kom ni på att installera tidningen?
Jag har alltid skrivit i skoltidningen när jag var 8-9 år och skrev om film och musik. Där naturligtvis. Sen har jag alltid lekt med tanken så jag skriver för en tidning. Men det fanns ju inga filmtidningar så då tänkte jag att man skulle hitta på en tidning. Och i samma veva så hade Thomas skrivit för många så här utländska, så här Fangoria som är väldigt känd många år, fortfarande känd för skräckfilmer och engelska tidningar. Och han skrev för 80-talets största filmtidning i Sverige, nämligen Scandinavian Film och Video, som var superbra tidning. Men den gick i konkurs i början av 90-talet för det var nya ägare och bla 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 och... Och då sa jag till Thomas här, för jag hade fått vara äran att få vara med i det sista numret av Scandinavian Film och Video som filmrecensent. Och så precis när jag då lyckas med min barndomsdröm att få skriva för tidningen. Jag har läst en tidning i 10 år då sedan jag var barn. Och sen då när vi är 19-20 års ålder får äntligen få skriva recension så här. Då går den konkurs.
Ja, vad så, surt, eller?
Ja, verkligen. Så att jag, då i alla fall så pratade jag med Thomas då. För jag hade haft kontakt med honom. Jag tyckte han var en av de bästa på den tidningen då. Och så, hur som helst så... Han bodde bara typ ett stenkast från min farsa visade sig här i Stockholm då. Så vi började prata om att göra en tidning och... Han visste redan att skräckfilmer speciellt hade enormt mycket fans, om man säger så, i Sverige. Och han visste att alla de här specialavnumren som de hade gjort i Scandinavian Film och Video som handlade om skräckfilmer. Du vet, på den tiden var det ju väldigt mycket filmcensur och sånt där. Det var ju liksom nästan löjligt, va?
Ja, de klippte bort en halv film.
Ja, verkligen. Då... tänkte vi så här att vi gör en skräckfilmstidning fast det tar upp action och science fiction också. Och sen någonting som var väldigt nytt på den här tiden, nämligen så här manga och Hongkong-filmer. Så här. Det var, vi intervjuade John Woo också, den största intervjun fortfarande i Europa, väldigt tidigt då. Och tog upp alla så här Hongkong-grejer, som, allt som är populärt idag. Det var som vissa sa, vi var typ 10 år före vår tid. Om allting vi skrev. Men för vi skrev om mycket så här om folk som inte riktigt ännu blivit kända men som är så jävla lovande och talangfulla. Och sen har flera av dem råkat bli faktiskt jävligt kända. Jag skrev tidigt till exempel att Sandra Bullock, hon kommer bli en superstjärna i framtiden. Och det blev ju hon då. Men i alla fall. Och då tycker jag är kul bara för jag råkar tycka att hon är en av de bästa skådespelarna. Jag gillar henne. Då är det så att vi slog våra påsar ihop så att säga. Och tänkte om vi satsar på skräck i första hand. Och vi skulle bekämpa den statens biografbyrå. Den svenska filmcensuren skulle få oss en match av vår tidning. Och faktum är, nu gör jag en lång historia kort igen här. Att vi hjälpte till att påverka att filmcensuren lades ner, ta mig fan.
Heja.
För vi såg till att The Crow kom igenom. För vi påpekar här för filmbolagen att ni har en film som heter The Crow med Brandon Lee. Det här kommer bli en superhit om bara ni gör si och så och så. Och de bara, ja vi har köpt dem, vi visste inte det här. Och så började de lansera den här filmen på ett helt annat sätt. Vi såg till att SF tog igenom Armor of Darkness och Braindead och så vidare. Och det blev supersuccé på de här biograferna där de faktiskt visades. För de var konstant utsålda.
Ja, det är klart, för det är något nytt och annorlunda.
Ja, vi skrev om filmcensuren, hur mycket de klippte i våra nummer så skrev vi så här, hur mycket de hade klippt i den och den filmen och så vidare. Och så var det ju mycket chatter fram och tillbaka där. Och i och med att de släppte igenom Braindead, det är så en lång komplicerad historia, men i och med att de gjorde det, då kunde de ju inte, då förändrades någonting. Om de har släppt igenom den oklippt så måste de kunna släppa igenom vad som helst nästan, som till och med censurchefen sa.
Ja, faktiskt.
Men sen var det vi 94-95 när Casino kom av Martin Scorsese. Mm. Då var det verkligen spiken i kistan, för där var det ju då en scen som var väldigt våldsam med, vad är det, Joe Pesci, han dödade någon snubbe där i
skruvstäd. Det är den sista scenen.
Ja, det blev ju inte klipp, för Martin Scorsese skrev ett brev till filmcensuren. Mm. Och det brevet förändrade allt tillsammans med vad vi hade skrivit något år innan i vår filmtidning, plus det här med Braindead, att som vi hade pushat filmbolagen på att försöka få igenom och så vidare. För jag hade jobbat samtidigt i en videobutik på 90-talet då, så jag hade mycket kontakter med SF och filmbolagen och allting. Jag kunde liksom ringa upp direkt och veta vem man ska prata med. Så här. Samma sak med Thomas, han har också mycket kontakter. Jag lång historia kort, men jag är stolt över att vi var med i alla fall och bidrog. Jag säger inte att vi gjorde allt, men vi bidrog ta med fan till att censuren lades ner. Men officiellt hände det inte först 2011. Och då var det exakt 100 år efter filmcensuren skapas, 1911. Och det här är en rolig grej. Sverige var först i världen med filmcensur. Det var, vi har berättat det tror jag i Sofialtan, men jag kanske inte, ja kanske inte. Men det började 1911 i Sverige av alla länder med att en konstapel gick in på en biograf och såg hur filmen eller skådespelarna krossade porslin och blev så upprörd över detta moraliska eller icke-moraliska beteende. För porslin var ju väldigt dyrt 1911. Så han pratade med myndigheterna och den scenen orsakade filmcensur över hela världen med tiden.
Herregud.
Alltså nu vet du det. Nu vet du det.
Det hade jag ingen aning om.
Vi har gjort alla med, jag kan nästan allt om filmcensuren och även Thomas. Vi har gjort massvis med reportage och eller vet så här, vi liksom, för vi tycker, i alla fall jag tycker, han också tror jag. Jag tycker att man ska inte klippa i film, även om du tycker det är världens värsta våldsamma skitfilm. Sätt istället från 18 år.
Ja.
Och låt den vara oklippt.
Precis. Det är ju ett konstverk, om man säger. Om man ska hårdra det.
Om du gillar eller inte, så sätt det från 18 år.
Mm.
Så ska det vara. Ja. Nu jävlar. Censuren är... Men alltså, det är hur som helst. Så... Det var lite coolt så här. Och ja, vi skrev lite om lite saker som var... udda på sin tid, men som blev med tiden, som sagt 10 år senare, då blev det standard. Och ja, det här med fantasyfilmer, det pratade jag redan 5, 6, 7 år innan det blev så här stort med Sagan om ringen. För jag visste inte då heller att fantasy skulle bli stort. Men det var någonstans, antingen i artikel också, att jag pratade om det med någon filmsnubbe och så här, att... fantasy, det kommer bli runt år 2000, så kommer det bli stort. Och science fiction kommer göra comeback och sånt där. Och det blev ju ungefär
ja,
så.
Faktiskt.
Ja, det
vet fan. Men gillar du genrefilm och sånt eller?
Ja, grejen är att jag verkligen gillar allt från stumfilm.
Mm.
Jag är så här, gillar filmhistorier då, till modern film, och det kan vara allt från franska konstiga filmer till italienska konstiga filmer till actionskräck, science fiction, Hollywood epos och liksom allt. Ingmar Bergman går lika bra som Michael Bay, höll jag på att säga. Förstår du vad jag menar? Det är liksom allt. Jag gillar allt som är intressant och bra. Det är, så kan man säga. Det är,
vilka kontraster
det är. Ja, nej, det är inte bara en specifik genre, utan jag gillar verkligen allt möjligt. Och, men visst, det är ju kul med skräckfilmsgenren. Det är ju. När det finns ju så mycket skit i skräckfilmsgenren. Men
det är väl det som är charmen egentligen.
Ja, när det är bra, då är det jäkligt bra. Alltså. Det är,
ja, precis.
Det, till exempel på senare år nu till exempel, så tycker jag till exempel The Conjuring av James Wan. Det är bland det läskigaste jag sett på säkert 10-15 år. Och när det är så bra, då är det bara, då njuter man. Fast man är ju rädd. Men
jag förstår vad du menar.
Det är så bra gjort, alltså, tycker jag. Gillar du skräckfilm eller är det något specifikt? Eller?
Nej, jag gillar nog all slags film också, men skräckfilm har ju sin lilla plats i hjärtat där.
Ja, har du några speciella favorites?
Åh, herregud. Ja, The Sauna, en finsk skräckis.
Jag har hört talas om den, tror jag. Att de gjorde någon... Den kom för 3-4 år sedan, va? Eller?
Är den nog äldre än då, tror jag.
Okej, är det komisk skräckfilm eller är det skräckfilm?
Nej. Det är kostymdrama typ.
Jaha, oj ja.
Och skräck. Ja, den var riktigt obehaglig. Alltså, jag kommer inte ihåg. Men alla skräckfilmer brukar ju bli dåliga i sista akten.
Det är som komedier, allt ska in i sista akten och de bara glömmer bort det här med feelingen och tempot. Det blir liksom lite för mycket så här, och så kan det väl vara i skräck också, att de
feeling var ett bra ord där.
Ja, jag anser att all film handlar om feeling, ja. Precis som musik.
Ja.
Det är Stanley Kubrick också pratar mycket om, att det har en viss rytm när man gör film. Man ska tänka så liksom, att det är feeling. Ja.
Det var väldigt bra förklart, för en film kan vara hur seg som helst och ha feeling och vara jättebra.
Jag tänkte på till exempel jag såg om här för några dagar sedan Once Upon a Time in the West av Sergio Leone, Charles Bronson och Henry Fonda och så vidare, och eller Harmonica, en hämnare som det heter i Sverige då.
Jag köpte den special DVD:n faktiskt.
Ja, jag med, tror jag. Det är det här med som ser ut som ett västernomslag. Det är så här, ser ut som sepia färgat och
ja, precis.
Det är nästan så att det dammar om den när man tar upp den. det är en jättefin utgåva som är alla möjliga dokumentärer och så här broschyrer och allt där. Det är ett bra exempel på hur Sergio Leone hade feeling för det han gjorde. För egentligen är det som sagt som det händer ju ingenting egentligen på 3 timmar. Det är nästan 3 timmar, eller 2:40 så här.
Ja.
Det händer ju nästan ingenting. Ändå är det så fascinerande, nästan som ett konstverk alltså. För han fyller det här, och jag hävdar att han fyller det här med sitt hjärta, sitt feeling. Det är det som gör att det blir något magiskt av det hela. Det är som när vissa, hur fan ska man säga då, när vissa dirigenter dirigerar Beethoven så låter det bra. Och när vissa dirigenter dirigerar Beethoven så låter det förbaskat bra. För det handlar om hur dirigenten får symfoniorkestern att leva upp och bjuda på energi. Vissa dirigenter har ju sett på TV. De står ju och svettas och bara svänger med armar åt alla håll. Det är förmodligen så Sergio Leone gjorde filmen. Inte på det sättet, men alltså att han gav sin själ. Alltså verkligen into it liksom. Det var inte bara ett jobb, utan han såg en vision, och det finns ju massvis med intervjuer där han har liksom förklarat för Henry Fonda då, som var superstjärna på den tiden, att jag vill att när man drar upp han åkte över till USA, för Henry Fonda hade sagt nej först i början till att göra den filmen då. Men Sergio Leone, han älskar Henry Fonda, tyckte han, du måste vara med. Så han åkte över till USA utan att kunna engelska särskilt mycket. Han var ganska dålig på det faktiskt. Men då hade han förklarat då så här: du måste förstå här, herr Fonda. Tänk dig det här. Det här är anledningen till att jag vill ha dig och ingen annan. Och så Henry Fonda bara, jag lyssnar. Tänk dig att man först ser ett par skor som kommer gående. Och så drar man upp kameran längs benen. Och så ser man revolverbälte. Och så ser man hur den här personen skjuter ett barn. Och sen tillbaka till dig och revolven. Och så drar man upp kameran. Och så ser man Henry Fonda. Det är ingen som förväntar sig. Det var så han sålde in filmen. För han har alltid varit hjälte. I över 30 år vid den tidpunkten. Liksom. Och han har så här kristallblå blåa ögon och allt. Han ser ju jättesnäll ut. Han har alltid spelat supersnäll och hero, liksom hjälte. Och så nu bara en av västerns historiens värsta bad guys. Så Henry Fonda bara, shit, jag säger ja. Så det var coolt. Han blev sen, han tyckte själv sen att filmen var en av de bästa han har gjort i hela sitt liv. Och det är ju ganska bra betyg.
Jag såg den här för jättelänge sen. Mm. Och jag minns att inte jag tyckte den var så bra. Jag ska nog försöka se om den här snart.
Ja, när jag såg den typ första gången. Det var ju visst på 80-talet när jag var kid eller barn. Och så då var det för första var det harmoniken hämnare då, som sagt. Och så var det pan and scan format. Det var alltså inte hela widescreenen.
Ja, det förstör så mycket.
Jag tyckte att det var så jävla konstigt regisserat. Jag bara, fan, är det för jävla fyller Sergio Leone, vad fan gör han så här? För jag gillar ju För en handfull dollar alla de där filmerna liksom. Vad fan? Men jag fattade inte då att det var, jag var för idiot då, eller okunnig, att det var filmbolaget som försökte hänga med i det här pan and scan. För så gjorde man så i början på 80-talet att filmtekniker i Sverige då sitter och rör en slags kamera som filmar av harmonika då, eller Once Upon a Time in the West, och försöker följa det här widescreen formatet och försöka få med det som är viktigast i filmen.
Är det så de har gjort?
Ja, i början på 80-talet. Jo, det är sant. Och så gjorde de också med Star Wars första gången det gavs ut.
Ja.
Men på harmonika var det värre, för det var ju verkligen widescreen. Han utnyttjade det här widescreen-formatet till fullo, 100%.
Ja. Leone är ju bara öppna vidskap, och så porerna ser man nästan i dem.
Ja, exakt.
Sådana närbilder.
I finalen, jag ska inte säga hur det slutar, men då ser man verkligen Charles Bronson absolut längst ut till vänster på den här widescreen-utgåvan. Och så ser man Henry Fonda absolut längst ut till höger. Och då tänkte jag så här, hur fan såg det här ut på den här VHS-uthyrningsgrejen? Det var SLT som gav ut det på 80-talet. Då tänkte jag, ser man då mitt mitten och ingen av skådespelarna. Vad fan är, hur gjorde de? Jag skulle så gärna vilja se om Harmonica en hämnare från SLT video på 80-talet. För jag kommer ihåg det, för jag hade ju videobutik också på 90-talet, så vi hade ju den i vår affär. Men jag tänkte så här, det skulle vara så kul att se om den och se hur de hanterade det här bekymret med att Sergio Leone verkligen, han på bio måste ju ha varit fantastiskt, men jag menar på VHS, uthyrnings-VHS då, det var därför jag tyckte filmen inte var så bra. Påverkade.
Det måste ju vara kaos.
Så jag tyckte det var typ, det var okej okay, liksom, men jag tyckte det var konstigt filmat.
Tacka gudarna, tekniken har gått framåt, ja, och vi har fått större tv-apparater.
Ja. Och grejen är att det är tack vare Spielberg och Lucas faktiskt, George Lucas, att folk idag har så att säga widescreen och letterbox de senaste 25 åren. För filmbranschen, de tyckte det var bra med att man, hur fan ska, jag är inte så bra på det med format, men att man tog efter tv-formatet. Det tyckte de, det duger bra, men George Lucas och Steven Spielberg, som är de mäktigaste filmskaparna, det bara är så. De sa, nej för fan, nu måste vi börja ge ut i VHS med letterbox och widescreen-format, och sen så småningom då med det som kom sen, med DVD och laserskivor, bla bla bla. Så att det var de som såg till att letterbox, så kallad widescreen, blev accepterat.
Perfekt.
Även på VHS. Det kan vi tacka dem för. Men i alla fall,
jaha, verkligen.
Men i alla fall, för alla tittare där ute, har ni en gammal SLT-videokopia av Harmonica, en hämnare, titta på den och försök njuta. Ta ett par öl till, så blir ni säkert ännu mer underhållna. Jag tror att jag kanske har den faktiskt när jag tänker efter. Ja, det är en annan sak.
Har du kvar en massa VHS-er?
Ja, för fan alltså.
Har du?
Jag har över 3-4 tusen VHS-filmer. Det är, jag skojar inte. Ja, jag har kvar många från videobutiken också. Så här, inte så många. Jag kanske 300-400 från videobutiken. Och så här, filmer som hade dubbletter av och sånt där. Och sånt som jag inte hunnit se. Eller vissa saker som... Alltså jag var ju videopirat också, så jag har ju kopierat en jävla massa filmer sen slutet av 70-talet. För,
det gjorde väl alla, va?
Vi var extremt... Ja, på 80-talet i alla fall. Så. Men min farsa var nämligen extremt tidigt ute med att köpa VHS. Han gjorde det redan 77. Och VHSen kom 76 i Amerika. Och det var inte först 1980 det slog i Sverige. Men farsan var polis och han brukar jobba kvällar. Han sa såhär, fan, det finns en apparat som kan spela in tv-program. Helt otroligt. Då kan man spela in Rapport och Aktuellt medan man jobbar. Eller om det var något såhär, Helgonet med Roger Moore. Eller snobbar som jobbar med Roger Moore och sånt där. Det bara, ja, det är ju toppen. Och jag tyckte naturligtvis som filmdåre redan då. Ja, vad bra! Ja, vad bra, pappa! Jag stöttar! Och det var så jäkligt. Det var så otroligt dyrt med VHS-apparaten. Det var typ 10 000 spänn. Mm. Och det är, jag snackar 77. Det är fan med 41 år sedan. Fan vad gammal
det
låter.
Det är massa pengar.
Det var kanske ungefär som 30-40 000 idag. Eller kanske 50-60 000. Jag vet inte. Men det var, eller kanske 30-40 tusen, jag vet inte. Men det var inte så många som hade det då i slutet av 70-talet. Men det var därför många så här klasskompisar tyckte, följ med hem till Krille, eller Jack rättare sagt. Jag heter Jack Jan Arne Christer. Jag heter Christer då. Det här är också en grej som hör ihop med chock. Det var att jag heter Christer då, och många kallade mig för Krille. Jag var ju som sagt filmdåre redan då. Och så hade jag tidigt fått kontakt med en videopirat. Tack vare morsans kompis son.
Du hade alltid någon sån?
Ja, som kopierade Goldfinger, Älskade spion, Agent 007. Det var de tre första piratkopierna. Och James Bond då. Jag hade hört väldigt mycket om Goldfinger och James Bond och sånt där. Så Goldfinger var den första piratkopian jag såg någonsin. Och sen så fick jag Mannen med gyllene pistolen på en sån här blurry, oklippt, märkväl, oklippt svensktextad kopia. Som var lite så här, joing, ungefär var tionde minut, så tjonga videobilden till så, joing, men det var bara några sekunder, så det var okej. Okay. Så jag fick det i alla fall via morsans väninnas son. Han var flera år äldre och så här, han var tonåring, så han hade connections. Hur som helst så fick jag då en massa videopratstips och kopior och sånt.
Hur många gånger såg du på de James Bond-filmerna?
Jag kan svära på riktigt. Alltså, den här Mannen med gyllene pistolen, som var den första kopian jag fick, som jag fick själv.
Ja.
Jag har nog sett den säkert 200 gånger genom åren. Jag skojar jag inte. Jag kan drömma den filmen. Jag kan alla ljud, alla repliker, allting i den där filmen. Alltså, helt klart.
Ja, men det är ju så. Då hade man ju en film och den såg man konstant.
Ja, och alla kompisar ville också se. Åh, James Bond, Roger Moore, wow! Då var man ju liksom så här... Liksom, det var ju så här coolt, va? Man bara, oh shit. Så här. Sen kom jag ihåg något år senare. Var det en kille till i min klass... Vars familj hade köpt en VHS. Och jag bara, vad fan. Då började folk gå till honom istället. Vad fan, vad fan. För han bodde närmare skolan också.
Nej.
Jag var så här, vad fan. Konkurrens, what the fuck. Men i alla fall, det var några år senare. Men i alla fall, även jag gick till honom då. För det var bekvämt att gå nära. Det var ju nära skolan. Man kunde gå dit på lunchen. Så här. Jag hade en hel timmas rast. Och då kunde man se en halv Bruce Lee-film typ. Så här.
Ja, gett
vad heter det?
Men i alla fall,
i alla fall, som sagt, jag heter fortfarande Jack Jan-Arne Christer, men det var inte först när jag chock skulle göras, då hade jag som filmrecensent, då hade jag skrivit förkortningar, för man gjorde alltid så här förkortningar på sitt namn. Så då blev Jack, jag skrev bara JAC, jag tänkte, det är ju snitsigt, liksom bara sådär, så att man känner igen vilken recensent det är. Så var det faktiskt i många tidningar på den tiden att man skrev bara initialerna. Nu för tiden är det ju hela namnet och så här. Men då så skrev jag Jack bla bla bla, och så hade jag skrivit det som chefredaktör, hade jag skrivit allt möjligt så här. Och sen så något år senare sa vår distributör att, vänta nu, heter du inte Jack? Så här, nej, det är mina initialer. Så här. Va? Och du är ju för fan utgivare och chefredaktör, du måste ju för fan skriva ditt korrekta juridiska namn. Jag bara, vadå då? Så här, det måste du ju ändra. Men då gjorde jag som så att jag gjorde Jack till mitt förnamn. Det kostade typ 800 spänn, men så blev det så.
Ja, artistnamn.
Ja, artistnamn ungefär.
Ska vi hoppa vidare på jobbintervjun?
Ja, det kan vi göra.
Mm. Och du visste hur den gick till, eller?
Jag ska bara ta en karaktär i filmhistorien och så ska jag bara försöka låtsas vara den. Och du ska försöka lista ut vem det är.
Precis.
Alltså jag ska vara lite svår och mysko då, eller?
Ja. Det beror på karaktären.
Ja, okay. Jag kom på en. Ja, okej.
Okay. Då kör jag några frågor nu då. Tänk dig nu att du söker jobb som en ny sångare i bandet Skellington.
Det är ju ett jävla bra band.
Ja, jag har hört det också. Han som sjunger har rätt bra röst faktiskt.
Ja, tack. Ska du låna pengar?
Varför har du sökt detta jobb?
Fan, nu ska jag svara som karaktären alltså. Okej. Fan, vilken fråga.
Vi kan ju säga att du sjunger i bandet Skellington.
Ja, det kan vara en fördel för de som lyssnar på programmet. Jag sjunger alltså i hårdrockbandet Skellington. Som ni kan lyssna på Spotify. Okej, nu är jag som karaktär då. Varför jag har sökt
detta jobbet som ny sångare i bandet Skellington.
Fan, det kan inte nuvarande sångaren gå med på hur som helst. jag ska säga jag såg en annons och nej, fan ska jag göra? Jag kan inte svara som en karaktär. Jo, det är så här att jag sökte jobbet som sångare i Skellington för jag behövde en bra undercover identitet. Och då tänkte jag att det finns ingen som kan tänka mig som en sångare i ett hårdrockband.
Ge en kort beskrivning av ditt CV.
Ond, bråd, död, mycket kvinnor och one night stands och en hel del sprit.
Martini?
Inte nödvändigtvis.
Heineken?
Jag tycker Heineken, det köper jag bara i nödfall. Det kan jag säga.
Okej. Vilka är dina styrkor?
Jag är snabb, kvick och charmig. Jag är geni egentligen. Jag är dedikerad till mitt yrke och lojal.
Vilka är dina svagheter?
Just det jag sa. Hon, bråd, död, kvinnor och sprit.
Ja, spriten ställer till det lite.
Ja, men om jag ska erkänna så... Det blir ju att man dricker ju väldigt mycket i yrket. Och då tänkte jag, det passar ju också bra in det här med att sjunga ett hårdrockband. Och super ju som vilddjur också. Du vet, backstage och så här. Öl.
Hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig?
Som bäst. Den bästa i branschen. Men lite egen kanske. Men när det kommer till kritan så tror jag nog att de flesta kollegor säger, nej för fan, du är bra på ditt jobb alltså.
Hur tillförlitlig är du?
100% när det gäller de rätta grejerna.
Åh, herregud. Vad motiverar dig att göra ditt bästa?
Jag vill göra det rätta för världsfreden och mitt fosterland.
Är du Tom Cruise?
Nej, för fan. Inget sånt. Nej.
Jag bara tänkte på Peter, för han valde... Jag glömde vad han heter.
Ethan Hawke.
Ethan Hawke, men det var det inte. Och inte James Bond.
Det har jag inte sagt.
Är det James Bond?
Ja.
Det var James Bond.
Ja. Ja. Heineken, där var det nära att du fick till
ja,
det.
Ja, faktiskt.
Jag tänkte så här, jag svarar ju som karaktären. Inte nödvändigtvis. Och grejen är att han gör ju det bara reklam för märket. Han gör det för pengarna. Så att personligen skulle ju James Bond aldrig dricka Heineken. Sånt jävla skvalpigt jävla vattenöl. Budweiser och Heineken, det är bara amerikanskt trams. Det ska vara tjeckisk öl eller svensk öl eller engelsk öl. Det var det jag tänkte liksom, att James Bond föredrar ju brittisk öl liksom, det är självklart.
Ja, det är klart.
Så det är därför jag sa inte, ja, nödfall är inte nödvändigtvis, men det var nära.
Ja, det var bra. Ja, det var bra. Det var inte för svår och inte för lätt.
Men det var väldigt svår början med den där inledningsfrågan med Skellington alltså. För det första visste jag inte ens om att du kände till att jag sjunger i Skellington. Men så det blev väldigt, väldigt förvånande. Mycket bra fråga, måste jag säga.
Research. Precis, research.
Ja, det är bra.
Nu är det ju Jack igen då. Så nu har vi några standardfrågor till dig. Vilken är din favoritfilm och varför?
Seven.
Oj!
Det är den... Tillsammans med Casablanca från 1942, det är mina absoluta favoriter. Men om jag måste välja så är det Seven, för den filmen, det är en film som jag själv skulle vilja ha gjort. Det är en av de två filmer i filmhistorien som jag tycker är i princip perfekta. Det finns ju ingenting som är perfekt, men Seven och Casablanca, det är så nära man kan komma. Och just Seven tycker jag säger så mycket om människan. Alltså egentligen det här ska man egentligen prata om mycket djupare, men det är, på ytan är det ju en hård thriller, men om man ser symboliken i filmen så är det ju, den tar verkligen upp det svartaste och värsta hos mänskligheten, och sen på slutet då, nu är det ju spoilervarning då, så har den också samtidigt hela tiden genom att poängtera det svarta har den också lyft upp det ljusa. Mm. För Morgan Freemans karaktär genom hela filmen, det regnar ju nästan hela filmen, är ju så jävla trött på vad han har sett under alla dessa år som polis, och han ska sluta, han ska bli pensionär och han längtar den sista veckan, det är 7 sista dagarna, och så kommer Brad Pitt in där som som en ung polis vill göra det rätta och bara bekämpa brottsligheten och så vidare, och sen med tanke på allt som händer i filmen så är det ju det är verkligen en uppvisning i det värsta hos människan. Men samtidigt så är det den sista repliken i filmen, jag vet inte om du kommer ihåg det, då är så här, ungefär som att Morgan Freeman säger världen är en rutten för jävla plats, ungefär så.
Ja.
Men den är värd att kämpa för.
Ja.
Han citerade Hemingway eller något sånt där. Och det är så här, det gör så att det är en explosion av ljus i de sista replikerna i den här nattsvarta filmen.
Det har du helt rätt, jag har inte tänkt på.
Om man hajar den grejen, då förstår man att man har just sett ett mästerverk.
Ja, den är bra. Den är riktigt bra.
Mm.
Det är också en film man borde se om ganska snart.
Ja.
Den var ju jättelänge som man såg, men då satt man ju på man satt och hoppade i soffan nästan.
Ja, jag såg den på en förhandsvisning för, vad var det, 95 när den kom då. Ett par månader innan den kom på bio. Jag var ju tillhörde, man får gå på så här pressvisningar och allt möjligt så här. Mm. Så ibland fick man se filmer ett par månader innan de kommer till Sverige. Så när man såg den, då tänkte man bara det här med klippningen i inledningen i förtexten. Bara där förstod man, shit, nu ser vi något nytt här. Nytt och fräscht som fan. Det här är lammen tystnar, bara gå och lägg er. Det här är någonting helt annat. Verkligen satte tonen direkt. Och jag tyckte ända sedan jag såg Alien 3 91 av David Fincher. Sen dess har jag tyckt att han är en av de mest intressanta regissörerna av idag. Definitivt. Och,
gillar du Alien 3?
Ja, jag gjorde det då.
Ja, jag gjorde också det.
Jag tillhörde de få, kändes det som.
För där har du feeling i den filmen.
Ja, ja. Mm. Och David Fincher, jag tycker han är en av de bästa regissörerna helt enkelt. Och Seven är gjord på ett sätt för jag har också hållit på så här, i tonåren höll jag på amatörfilma och jag fick stipendium och allt möjligt. Så Som sagt, jag har själv filmat jävligt mycket, regisserat och skrivit manus, men det är ju på amatörnivå, va. Men ibland ser man vissa filmer som är som man själv hade gjort dem. Förstår du vad jag menar? Att det har en viss stil, vinklar och klipp och alltihop bara stämmer med vad man har i ens huvud på något sätt.
Ja, man har lite samma vision.
Ja, och Die Hard, kommer jag ihåg, när den kom 88, så var jag också på en förhandsvisning. Det var nog den mest perfekta filmen enligt mitt huvud medan jag såg den. Förstår du vad jag menar? Det var så här, när jag såg hela filmen så var det ungefär som att, jag vet inte, det var som synkat med min skalle.
Ja, vilken rulle.
Ja, och det här, alla möjliga detaljer som jag tänkte på medan filmen gick, så här, då hände det lite senare, eller några sekunder senare, eller några minuter senare. För jag tänkte så här, det var så mycket snygga manusplantage, som det heter, och det här med klockan, att det är den som hjälper till i slutet, att han lossar på den grejen där. Det är precis en sån grej som jag själv hade gjort, att det är en sån detalj som kan avgöra så mycket. Och det tycker jag är jävligt coolt, för sådana här små detaljer, det skulle de flesta filmmakare inte våga sig på, att han lossar på klockarmbandet och därmed kan han, så glider han ur det här jävla greppet, vet, i slutet när han håller i Bruce Willis fru där, vad fan det var. Och i verkligheten så är det ju sådana detaljer man tänker på. Om man själv skulle ha hängt där och så den här jävla snubben står och hänger här på min fru, vad fan. Och så får inte loss den, och så bara, ja, men det här jävla klockbandet, jag lossar på det, bam! Det är sådana små saker. Det är ofta så att det är små saker i verkligheten som avgör saker. Och jag tycker det var så jävla underbart. Det är bara underbart.
Feeling.
Ja, feeling. Där har det rätta ordet. För det är det som jag tycker, att man ska göra en film med feeling. Man ska inte hålla på att tänka så jävla mycket. Att kan publiken acceptera det här? Att han vinner över skurken med bara låtsas på ett klockarmband? Ja, om du gör det med feeling så blir det applåder. Och det
precis.
Blev applåder.
Bra.
Jag såg den 5 gånger på bio på den tiden.
Åh, herregud.
Och det är så jävla mycket applåder just för den scenen. Idag, nu för tiden när folk går på bio, det är inte lika mycket applåder som på 80-90-talet. Då husvisste det folk bara när Indiana Jones eller James Bond eller Bruce Willis gjorde något ballt, va? Då bara woo, woo, woo. Nu för tiden så sitter folk och applåderar eftertexterna kanske. Hade man visat Marvel och Deadpool 2 på 90-talet till exempel, eller 80-90-talet, då hade ju folk jublat hela filmen igenom. Men nu för tiden så är dagens publik, den är reserverad och tittar på filmen och skrattar. Men det här med wow, applådera, wow, Rocky, eller vad det nu kan vara. Det är helt lost alltså. Det var en stor grej på premiärerna på 80-90-talet att man busvissla i biljetten och liksom applådera och bara allt möjligt liksom. Ibland kan man få en sån känsla nu för tiden, till exempel när man ser Lucasfilm och så är det Star Wars och sådär. När man ser namnet Lucasfilm, då brukar det alltid vara lite applåder så, wow, wow, wow. Men förut hade det varit wow, Lucasfilm. Hade det varit liksom, det är feeling hos publiken. Så att jag vet inte, det är, jag tycker det är mer så här återhållsamt idag på något sätt. Folk vågar inte leva loss, leva ut. Speciellt på en premiär är det ju helt okej att sitta och applådera och jubla åt varenda skämt, va? Förstår ni vad jag menar?
Vi var på Star Wars Force Awaken. Det var en sån film som alla applåderade och jublade och hade sig.
Ja, det påminner lite grann om forna tider. Jag tycker det var en stor del av charmen med biopremiär speciellt. För det brukar vara så att de som går på premiär, det är de som är fans i första hand. Och då, om man går speciellt på en Bond-premiär eller Indiana Jones, då, alltså folk bara vrålar ju liksom. Som sagt, när man ser Lucas film bara då, så kommer jag applåder liksom. Och det är ju liksom... eller när Bond kommer gående sina ringar där i början, och så vidare. Det är skönt. Jag är glad att du verkar hålla med om att film är feeling.
Ja, men det var jättebra förklarat. En film kan ju vara hur snygg som helst med massa CGI och sånt. Men den saknar allt. Den saknar ju feeling och då blir det ingen bra. Så feeling var ju riktigt bra ord där.
Ja, hoppas du har det här vad jag menar med dirigenten. För jag har hört att många så här symfoniorkestrar, de tycker att väldigt mycket hänger på dirigenten nämligen. För Beethoven och Mozart och grabbarna, de skrev ju det här för 300-400 år sedan. Men vissa dirigenter är helt enkelt bara bättre på något sätt att tolka deras notblad. Förstår vad jag menar?
Ja, det var också bra liknelse faktiskt.
Ja, det är vad jag har hört i alla fall. Och det är samma sak med regissör, att vissa regissörer är helt enkelt bara bättre. Och det handlar om inlevelse, empati och feeling.
Ja.
det är vad jag tycker och tror i alla fall. Jag har en kompis som brukar säga emot mig om det här faktiskt. Han bara, allt kan ju inte handla om känsla och feeling. För fan, måste du ha lite hjärna och teknik också. Måste du fan tänka till. Ja, men det har du ju redan gjort med feeling när du har skrivit manuset. Och det är regissören, när han läser manuset så får ju han feeling. Förstår du? Det är som när en sångare eller artist så här, Elvis eller Frank Sinatra eller Whitney Houston som ofta sjöng andras sånger. När de hör en låt som redan kanske har gjorts av någon annan artist 10 år tidigare eller vad som helst. Eller när de får höra, eller när de får en låt så bara får de feeling. Och så tänker jag, den här låten är så jävla bra. För de ser sig själva på något sätt som hur jag kan uttrycka mig i den. Ett jävla bra exempel, om jag får svära, höll på att säga. Det är Elvis när han gjorde Hound Dog 1956. Du vet det här, you ain't nothing but a hound dog. Ja, men Hound Dog är en av världens bästa rock'n'roll-låtar. En av hans största hits. En av de största hitsen någonsin. Och det är alltså värsta rasande rock'n'roll-låt. Den är snabb och det är partaj. Baba, you ain't nothing but a hound dog. Da-da-da-da-da-da. Det är egentligen en låt som gjordes 7-8 år innan. Det är typ som en jazzig ballad av en annan artist.
Ja.
Men Elvis, när han hörde den här jazziga balladen bara, som gick så här, you ain't nothing but a hound dog. Då tänkte Elvis så här, fan, för Elvis var ju väldigt bra på att arrangera låtar. Det var en av hans stora talanger. Han bara, fan, om vi rockar till den här låten och spicar upp den med lite gitarrer och trummor och bara smattrar på, då kan det bli värsta rock'n'rollen. Och det blev det. Mm. Han fick feeling. Så jag säger bara det. Alla som tror att film kan göras utan feeling, de tror nog lite fel, tror jag. Jag hävdar att feeling är nästan mer viktigt än det tekniska uttänkta. Förstår du vad jag menar? Stanley Kubrick brukar ju oftast tänka ut saker, och han är otroligt bra regissör. Men även han sa ju det, att film ska göras ungefär som musik, som en slags rytm med feeling. Så grejen är att han var så bra, det för att han hade också den här feelingen.
Men det filmar ju bara på Blair Witch Project.
Ja, bra exempel faktiskt.
Den är ju inte teknisk för 5 öre, men den har feeling. Favoritmat?
Favoritmat? Nu är det jag som svarar, inte ens Bond då. Spagetti och köttfärssås, höll jag på att säga. Nej, men,
det är inte dumt det heller.
Nej, jag har alltid gillat så makaroner och falukorv när jag var barn. Men det är kanske lite trist svar, men jag måste säga att sen gillar jag å andra sidan japansk yakitori. Det är en slags japansk yakitori. Ja, men vad fan. Makaroner och falukorv, det är aldrig fel.
Skostorlek?
46, tror jag. Man kan säga, det kan man säga.
När vaknar du idag?
Idag? Idag var det sovmorgon. Jag kommer inte ihåg. På förmiddagen.
Åh, vad gött. Hur dödar man en zombie?
Skott i pallet. Skott i huvudet.
Snyggt.
Mm.
Då hoppar vi vidare på lite nyheter då. Bara dra upp några lite snabbt här. Bill & Ted Face the Music ska börja spelas in 10 januari. Bu eller B?
Bra! Yeah, I fucking love
it! Jag tror det är faktiskt.
Fattar, den kommer bli så extremt cool alltså, för jag gillar de två första väldigt mycket då på början på 90-talet alltså. Och jag tycker det är så roligt att Keanu Reeves ställer upp på det. Han är ju superstjärna sedan dess, han behöver inte det. Men han sa att han är över 10-15 år har supportat det här projektet, att det nu blir av då. Så han är helt inne på det. Och även han, vad heter han, Alex, den andra skådespelaren. Det kommer bli roligt alltså. Man får ta det för vad det är. Och man måste ha feeling för att gilla det.
Jag gillar Keanu Reeves också. Han verkar vara en skön snubbe.
Ja, han verkar jävligt avkopplad och så här, liksom jordnära.
Ja.
Väldigt, väldigt långt ifrån en diva, tror jag.
Ja, det tror jag med. Om allt detta stämmer, vad han har sett. Det vet man inte heller.
Han verkar schysst. Mm.
Top Gun Maverick har premiär 12 juni 2019.
Hoppas den blir bra.
Jag tror den här blir pannkaka.
Ja, den behöver inte bli pannkaka. Men jag antar att det är riktigt bra manus som har fått till. För nu när regissören Tony Scott tog livet av sig för några år sedan. Du vet, Ridley Scotts brorsa. Hoppas det. Ja, du måste ha en bra regissör. Alltså, det är mycket mer vinklar och klipp när de flyger där, vet du. Nej, men alltså, jag ser fram emot den ändå. Jag hoppas på den. Jag räknar inte så mycket mer, men jag missade nämligen Top Gun på bio på 80-talet. Mina kompisar såg den och tyckte den var skitbra, så här, men jag bara, här, vad fan, bara verkar flyga. Men sen när jag såg den några år senare, Jag tyckte det var skitbra så här, fan att jag inte såg den här på bio med flyg och allting, så det hade varit ballt liksom att se den på bio då, för den är ju snyggt gjord, den är väldigt så här väldigt snygg film så att säga när de flyger och håller på. Men ja, vi får hoppas att den är bra.
Jag hoppas för det. Maleficent 2?
Ja, Michelle Pfeiffer är med, va?
Ja, det är hon i den nya. Jag har inte sett den första faktiskt.
Den första var överraskande bra faktiskt. Mm. Inte jättebra, men den var klart bra. Eftersom Michelle Pfeiffer är med, som är min gamla, eller min favoritskådespelerska, så är jag positiv. Mm. Hoppas att den är bra.
Lego Movie 2? Det var mycket uppföljare här.
Ja, nästan allt är uppföljare verkligen. Ja, det är säkert bra. Jag har inte sett Lego Movie 1 faktiskt.
Oj, det var rätt roligt.
Ja, det är bara det att ibland har man inte sett alla grejer som mojs. Men jag tror att den är skitkanon. Jag är skitbra. Jag tror att den är kanon, men...
Ja, man har ingen tid.
Ja, eller också glömmer man bort att det är just den och den filmen. Och så blir det att man väljer en annan film.
Ser du mycket serier annars, eller? Är det bara film som gäller?
Game of Thrones är vansinnigt bra. Mm. Sen kollar jag så här, komediserier och sånt där... Men jag nästan med flit undviker tv-serier, för om jag ser en tv-serie då kan det ta flera år innan det är klart. Och därför föredrar jag filmer som är klart på 2 timmar. Liksom. Då, jag föredrar film, om man säger så.
Ja, det är både och det där, men jag håller med till viss del.
Ja, alltså tv-serier har ju enorm fördel av att de kan hålla på under lång tid och berätta en lång, avancerad, komplicerad story som är intressant. Till exempel Game of Thrones, helt vansinnigt bra manus.
Men där har de en början och ett slut. Det är skönt tycker jag.
Ja.
För vissa serier kan bara gå och bli dåligare, dåligare, dåligare.
Jag följde ju Lost. Jag följde ju den i, ja vad var det, flera år. Och sen när finalen kommer så blir man så här... Det kan liksom aldrig matcha upp det som man har förväntat sig. Men alltså jag tyckte att finalen var bra. Men alltså man tänkte ju att det skulle vara någon slags ännu snitsigare slut på Lost. Men jag vet inte, Lost var väldigt intressant serie att följa. Men jag förstår om folk blev besvikna på finalen. Jag förstår samtidigt att om folk gillar det. Det är en film som, eller en serie som verkligen delar upp folk i att hata eller älska. Så jag tycker den var skitbra generellt. Den var så jävla intressant under alla säsonger faktiskt. Och jag tillhörde de som inte var lost i Lost. Jag tycker jag är suveräna stories och sånt där, men jag gillar också 24 gillar jag förut, och Alias tyckte jag var skitbra, där både Roger Moore och Quentin Tarantino var med faktiskt i några avsnitt. Men Game of Thrones är ju absolut de senaste årens absolut bästa serie alltså. Det är intrigen där att när man inte vet vilka figurer som kommer att överleva nästa avsnitt, det är så jävla bra. Det är så här hard edge, det är liksom att man, du vet inte vad som händer, så är det, och det gör det hela ännu mer spännande.
Faktiskt, vem som helst kan stryka med.
Suverän serie alltså.
Jag glömde säga det förut, men man kan söka på Gwyneth Paltrow och så Halloween costume. Så får man upp en rätt rolig bild hon klädde ut sig till ett år.
Vad var det då?
What's in the box. Hon hade en låda på huvudet.
Ja! nej, vad grotesk! Men det var ju roligt.
Ja, men det är ju hur bra som helst. Vilken humor man måste ha, eller?
Ja, verkligen alltså. Det var jäkligt bra alltså.
Ja, den steg hon i mina ögon jättemycket.
Ja, där fick hon extra plus faktiskt, måste jag säga. Genast på en gång alltså. Det var själva idén alltså. Ja, det är suveränt, och speciellt när hon gör det så.
Ja, precis. Det är helt lysande.
Det var genialt.
Susan Downey och Robert Downey Jr. De kommer att ta fram en tv-serie till YouTube Red om artificiell intelligens.
Är det dokumentär eller påhittad så att säga, fiction? Eller?
Nej, jag tror det är lite dokumentär. Liksom.
Ja.
De tycker det är intressant. Och så skadar det väl inte att han är Iron Man, antar
jag. Nej, han har inflytande. Det är ju som Seth MacFarlane, Family Guy. Han producerar ju en av de senaste typ 20 årens mest spännande dokumentär om rymden. Alltså en seriös dokumentär om kosmos. Och Kosmos 2. För på 90-talet kom ju en serie som heter Kosmos. Som var otroligt avancerad. Och mycket så här. Det var en så här historisk tv-serie av Carl Sagan. Som var forskare och sånt där. Han dog på 90-talet.
Och legend, va? Kan man tillägga.
Ja, han är en legend. En av 1900-talets största forskare. Han är, om 200 år så kommer man prata om honom precis som kanske Isaac Newton, förstår du? Albert Einstein och sådär. Att han är i den ligan liksom. När det gäller rymden. Och då var det Seth MacFarlane som såg till att det blev gjort en, så att säga, en uppföljare. Cosmos, jag vet inte vad den heter, Cosmos 2 då. Men...
Vad heter han som var med programledare där?
Han var också otroligt känd forskare som jag inte kommer på namnet på just nu.
Nej, det står helt still här med.
Jag kommer ihåg ett avsnitt när han pratade om skillnader mellan klimat och väder. För många tror att väder och klimat är samma sak. Det är inte alls det. No, no, no. Väder, det är det som kommer närmaste 2 veckorna. Klimat, det är typ de närmaste 20 åren eller 30 åren, 40 åren och så vidare. Och så visade han när han gick på en strand med en hund. Han hade hundekoppel. Och så om ni ser mig nu gå med hunden här. Så hunden går ju lite hur den vill. Jag går en rak linje längs stranden. Det är klimatet. Medan vädret, det är hunden. Går lite hur som helst. Går in i klimatet, ut ur klimatet, bla bla bla. Så folks uppfattning om klimathotet.
Det är skrämmande.
Alltså de borde se det här programmet. För då fattar de vad de snackar om på riktigt. Liksom, för det är... Ja, det var bra, mycket, mycket bra serie. Och som sagt, Seth MacFarlane, han ska applådera för att han såg till att han bidrog till att det blev gjort liksom.
Ja, Neil deGrasse Tyson.
Ja, så heter han.
Jag fullgooglar.
Ja.
Gotham får en 5:e och sista säsong. Har du sett på Gotham?
Ja, jag har inte sett alla avsnitt, men jag gillar det.
Gjorde du det?
Ja, jag gillar det.
Jag går i 3 avsnitt sen, jag klarar inte av det.
Ja, jag såg nog första säsongen och sen såg jag en del av andra och sen sett lite grann av tredje typ. Och, men det är en sån här serie man ska nog se i ett svep om man säger så. Jag tycker att det är så coolt att se hur karaktärerna kommer in i bilden och hur de... Vi vet ju senare vad de ska bli typ 20 år senare.
Jag tyckte nästan att de blev inpushade.
Ja, du tänkte så, men ja. Man får ta det för vad det är. Liksom. Det här är bara en intressant grej och det är för Batman-fans only. Liksom. Det är, jag vet inte, jag tycker det var helt okej. Okay. Jag har inte, som sagt, jag har inte följt det slaviskt. Det kanske, jag vet inte, jag tycker det var helt okej, okay, serie. Det jag har sett.
Cobra Kai, säsong 2.
Jag har inte sett det, men det har väl med Karate Kid att göra, va?
Ja, precis. Jag har inte sett den heller, men den skulle vara riktigt, riktigt bra tydligen.
Ja.
Rick and Morty får 79 avsnitt.
Nej, ja, jag har inte sett det. Eller?
Det är hysteriskt roligt.
Rick, vad heter det?
Rick and Morty.
Nej, jag har inte sett det.
Det är lite kopia på Tillbaka till framtiden, fast aha, 1000 dubbla tokigheterna.
Är det tidsresor eller?
Ja, det är lite allt möjligt. Tidsresor, divisionshopp och ja. Fylla och...
Nej, jag har inte sett det som sagt. Det är mycket serier som jag säkert skulle gilla, men som sagt, jag försöker ju... Om man säger så här, jag försöker se serier som redan är avslutade egentligen.
Ja, det är skönt.
Så när man då har typ 8 säsonger och så vet man att den här serien är klar. Nu kan jag se det på typ en vecka eller 2 och så här binge-watcha, titta på allting i ett svep liksom.
Ja, det är så jäkla gött.
Ja, det är så jävla skönt. Jag gjorde det med typ Aliens, så, då såg jag typ 1:a säsongen. Sen så var det ju flera säsonger till. Jag spelade in allt det här förr i tiden och så tänkte jag, jag spelade in det under lång tid. Sen såg jag hela skiten på VHS då för 10-15 år sedan.
Ja, gött. Men så här kan man inte göra i dagens läge.
Ja, nej. Det...
För det blir sönderspoilat allting.
Ja, precis. Men ja, man får försöka undvika spoilers.
Ja,
det är ju en sport i sig alltså.
Ja, verkligen.
Men som sagt, helst så ser jag serier som är avslutade. För då har man koll och bara glo på det och istället för att vänta ytterligare flera säsonger innan det är klart. Liksom. Det är fördelar med dagens med internet och allting att du kan göra så utan större problem. Men som sagt,
precis,
du får hålla dig undan för spoilers.
Verkligen. Här har vi då en spin-off på Fast and the Furious-filmerna. Den ska bli animerad på Netflix.
En tecknad bilåkarfilm alltså.
Ja, det verkar ju helt galet.
Ja, det är säkert roligt.
Ja.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Nu då, nu kommer vi till att vi har sett några filmer. Och då ska jag börja med att tacka Folkan Likets hus. Folkets hus i Lidköping. För jag har fått gått och sett på Solo, a Star Wars movie, story.
Det är som Sofjältarna då, Peter.
Ja, jag har inte lyssnat på den.
Har du inte hört Solo-avsnittet? Så du har inte gjort det.
Nej, jag ska göra det.
Nej, det kom ut nyss, ja.
Men fy fasen, vilken film!
Ja, du. Ja, jag gillar den som fan.
Jag med. Jag blev så paff.
Ja, jag har sett den 2 gånger till och med.
Ja, jag har varit nära och sett den 2 gånger, men jag har inte kommit iväg än.
Ja, jag tycker den var suverän. Men jag ska säga, när du hör Sofjältarna-avsnittet om Solo, då är det historiskt avsnitt, för det är så skilda åsikter. Och Peter, han kanske hör det här avsnittet nu. Hej Peter. Men jag skulle, han är helt crazy. Sorry Peter. Men han tycker den är så dålig, Solo, att han funderar tre gånger på att gå ut ur biografen. Jag häpnade när jag hörde det.
Jag med.
Jag tappar hakan. Den ligger fortfarande på golvet, ja. Alltså. Helt galet.
Det var helt suverän den här filmen.
Ja, suverän är ordet alltså. Ja. Jag tycker det var en riktigt bra äventyrsfilm. Ja. Riktigt bra feeling.
Precis, feeling i den här var grym. Och han spelar så bra, inte Harrison Ford utan han Solo.
Ja, Alden Ehrenreich.
Han var klockren.
Ja, han är verkligen klockren alltså. Grejen är att jag är stort Harrison Ford-fan. Det är min favoritskådis. Så jag tyckte ända sedan såg Stjärnornas krig 1977, men jag såg den när jag var väldigt liten, om min farsan på bio. Och jag tyckte ända sedan dess att han är bäst. Kaptenen med apan, som man sa på dagis. Det är ingen som visste vem Harrison Ford var.
Men vilket möte de hade då. Vi kan ju säga det, vi ska inte spoila någonting här. Men lyssna på Soffhjältarna soloavsnittet så blir det nog massa spoilers.
Oh ja.
Om man vill.
Ja. Just det här, när grejen är att... Det finns ju många, som även med Peter då, som tycker att det var så mycket som man redan visste, så att ingenting blev överraskande. Men hela poängen med den här filmen är ju att vi får se hur det gick till när till exempel då Chewbacca och Solo möttes. Det är ju ingen överraskning. Vi förstår ju redan från start att här är läget, nu kommer man presentera Chewbacca. Det är sammanhanget som är intressant. Det är sammanhanget som är kul. Det är sammanhanget som är feeling. Men Peter och alla möjliga, de tyckte att nej, det är inget bra, för fan. Men vadå, man visste ju redan att Chewbacca skulle komma där. Ja, det är en del av feelingen.
Ja. Men jag, när de möts, ja. Jag satt och gapade, för jag hade ingen aning att de skulle slänga in honom precis där.
Jag tyckte det var så jävla bra första möte.
Helt suveränt. Jag gillar, hela filmen var bra.
Ja, och sen är det så jävla, som en rolig grej, hur Solo då pratar Wookiee några sekunder där. Bara för att då får vi äntligen se och förstå varför Harrison Ford, så att säga, alltid har förstått Wookiee.
Ja, jag gillat
Chewbacca. För han kan det där. Han är inte så bra. Han sa ju det själv. Jag är inte så jävla bra på det, men jag hajar. Jag kan göra mig förstådd. Så här. Och uppenbarligen förstår Chewbacca honom. Och det var så jävla skön feeling i deras möte.
Ja.
Det är det som är grejen alltså. Hör upp alla som inte förstår det här med feeling. Jag tror att det är de...
Peter, vi kollar på dig.
Ja, Peter. Jag tror att det är de som har problemet med filmen. Att de ser på det hela för, vad ska vi säga, tekniskt, byråkratiskt nästan.
Ja,
att,
kanske. Det har du nog rätt
i. Ja, men det där kunde jag lista ut redan två minuter innan det hände. Ja, men det är ju inte någon Nobelvetenskap här. Utan det är... Man planterar ju väldigt mycket manusplantage i alla filmer någonsin. Och man hintar saker för att du ska lista ut att om två minuter kommer det här. Och då blir det ett skämt. För det presenteras på ett visst sätt till exempel. Eller att det blir spännande på ett visst sätt. Och så här. Jag tycker att alltså Ron Howard, som är för det första en Oscarsbelönad regissör, gjorde Beautiful Mind. Han har gjort så jävla mycket. Han vet vad han gör. Och då ska inte en massa folk runt om i podcast runt om i världen sitta och nitpick, alltså peta. Som Peter, jag sa det i vår podcast, Peter, du är för petnoga. Petiga Peter. Men grejen är att man häpnar att höra vissa åsikter om den här filmen. Och graden av petighet är så mycket att själva feelingen går lost. De missar vad film handlar om.
Det kan nog stämma. Ja.
Som vi har sagt, det handlar om feeling.
Ja. Ja, det var så roligt, för jag brukar sitta på mitt speciella ställe så jag ser hyfsat bra och inte täcker för många. Mm. Och så, vänta nu, när jag träffade Peter i kassan.
Mm.
Så vi gick in och satte oss, och då följde jag med upp och satte mig bredvid han.
Mm.
Och hux flux så kommer nöjesrummet. Podcast, Louise och Erik in.
Ja, ja.
Och sätts sig bakom. Så vi var ju rätt vågade.
Ja, så du såg den med Peter samtidigt?
Jajamän.
Men då måste du ha hört på en gång att han efter filmen då att han inte gillade filmen.
Ja.
Och du gillade filmen. Det hade varit intressant att höra er diskussion i salongen efteråt. Men hur fan kan du inte gilla filmen? Hur fan kan du gilla filmen?
Jag
Så vi kommer börja slänga popcorn på varandra.
Alltså, sagt, jag fattar inte varför han tyckte den var dålig, men det får jag ju reda på antingen imorgon eller på måndag och lyssna på podden.
Det här avsnittet med Solo, det skriks och det gastas och det gormas. Det är liksom, ja, det är nog ett av våra tjafsigaste avsnitt, höll jag på att säga, om åsikter så här.
Usch då, då kanske jag inte ska lyssna.
Jo, nej, men gör det. Det är bara roligt. Men alltså, det är inte så farligt. Alltså. Det är inte så farligt. Men,
jag säger ett försök i alla fall.
Ja, jag säger bara det. Att Solo, man kan, ingen människa, tycker jag, på den här planeten, om jag nu ska vara krass, kan påstå att det är en dålig film. Dålig, det är ett kraftfullt uttryck. Alltså. Att påstå att en film är dålig. Och med så många inblandade proffs, Ron Howard bara det, och allting, det går inte, man kan säga att man är besviken, för jag tror att man brottas mycket med sin förväntning inför filmen. Man har ju, i alla år har man så att säga drömt om olika uppföljare i huvudet, va? Man har ju, alla fans har ju sin vision i huvudet, om du förstår vad jag menar.
Absolut.
Och jag tror att det är det man brottas med, och jag vet inte, jag har lärt mig i alla fall att koppla av. Nu är det Ron Howards vision vi ska se, och han är bra, I like it, vi kör. Och sen så blir det en del överraskningar och en del inte så mycket överraskningar, men det viktiga var att den hade, att det var en bra äventyrsfilm.
Ja.
Och en riktigt bra äventyrsfilm till och med.
Ja, absolut.
Och det är Elias som är med i Soffhjältarna. Mm. Han gick in och han var inte alls sugen på den här filmen. Det var knappt att han tänkte gå på den. Det var bara för att, jag för mig, han sa att hans kompisar sa att vi går på Solo nu. Och så hakar han bara på. Och han sa det, att hade inte mina kompisar dragit med mig på Solo, hade jag kanske inte ens gått och sett den. För han var för ointresserad av den. Ja. Men han tyckte att den var skitbra när han väl sett den. Han bara, oh jävlar, det var ju riktigt bra äventyr. Så att han haja. Men att det här med att Peter tyckte det var så dåligt att han tänkte gå, det jag häpnar än idag.
Ja, den här ska man se på bio.
Ja, verkligen alltså. Hur kände du när du såg filmen? Var det liksom, man har ju en viss förväntan om hur man tänker sig att filmen ska vara. Men jag tycker redan i början när de visar så här Lucasfilm, och så står det sen det är en laglös tid, bla bla bla. Det var så en text som var mycket mer återhållsam än alla andra Star Wars-filmer. Bara där sätter de ju tonen. Och sen ja, det första man ser i den här hemska hemplaneten för Solo, Corellia eller vad det heter. Och det är en så här hamnplanet, mycket hårt jobb. Det är ungefär som en helvetesversion av Göteborg på 1800-talet. Nej, men alltså, det är så här hamn. Jag för mig de skrev det, att det var en hamnplanet.
Ja, för mig också.
Och mycket så här hårt jobb liksom. Så här. Och som de skrev i någon så här engelsk recension, att det påminner om London på 1800-talet. Så här. Alltså i känslan. Mm. Och jag tycker det är så jävla bra för att filmen var så skitig och rostig.
Ja.
Den var inte alls så här glättig liksom. Det var inget blipp-blopp, det var inget datatjossan, utan det var hardcore vind och dust och skit. Det var en mörk film.
Ja, jag gillar den jättemycket.
Ja, den var skitbra alltså. Och Alden Ehrenreich, Alden, ja, säger vi då. Han blev nämligen, jag läste det för flera år sedan, att han blev utplockad av Steven Spielberg redan år 2012 när han sålde Lucasfilm. Att det här är killen som ni ska ha. Och det blev ju så. Och Spielberg, han har ju uppenbarligen sinne för det här med skådespelare. Och jag vet inte, jag tycker han Alden Ehrenreich, han var jättebra. Och grejen är att Harrison Ford har tydligen sett filmen två gånger nu, läste jag idag faktiskt.
Oj, häftigt.
Han gillar filmen så jävla mycket, och han är ju känd för att han har bara sett Star Wars-filmerna en gång vardera. Det var på premiären 77, premiären 1980 och så vidare. Bara för att man skulle vara med på premiären, för att de ska vara pressen och journalister och alla ska ta foton och sånt där.
Ja.
Så han är ju känd för att han bara ser sina filmer en gång.
Ja, han gillar inte de Star Wars-filmerna.
Han tycker, vad fan, det är lite jobbigt så här. Och ja. Han föredrar ju Indiana Jones mycket mer än Han Solo till exempel. Men han tycker det är kul, visst han tycker det är kul. Men jag menar, han blev ju trött på det, för jag kommer ihåg, det var ju bara prat om Star Wars när de pratade om Harrison Ford i början av hans karriär då.
Ja.
Det var ju inte förrän efter andra Indiana Jones, Fördömdas tempel, var då runt 84, Och sen Vittnet till mord som kom 85 när han fick en Oscarsnominering. Det var då man började lära sig namnet Harrison Ford. Alltså jag visste ju det sen filmen kom 77. Men vad jag menar, jag kommer ihåg när Harrison Ford började bli känd som Harrison Ford och inte som kaptenen med apan.
Ja, bästa namnet.
Ja, det var runt Indiana Jones 2. Det var då, det är Harrison Ford. Är inte det han som spelar kaptenen med apan? Ja, är inte det han som spelar där Indiana Jones? Ja, i flera år så var ju han överskuggad av Han Solo.
Ja.
Så han kanske har lite, så här, lite kluvet förhållande till det. Men som sagt, den här filmen, det verkar han verkligen njuta av. Han har sett den två gånger. Alltså. Jag har aldrig, jag är inte här som Ford-fans. Jag har aldrig under 41 år, sedan jag började digga han, aldrig ens läst i en enda intervju att han har sett någon film någonsin två gånger. Jag vet inte vad han sitter och tittar. Han kanske tittar på filmer hemma på video eller DVD. Kanske han ser på, vad vet jag, han kanske ser på massa filmer hur många gånger som helst. Men officiellt, det är första gången han har liksom sagt att jag har sett den två gånger.
Ja, det är häftigt.
Så bara det är ett gott betyg för Solo.
Ja, det lär det vara. Nu hoppar vi vidare på Flickcharts.
Okej. Okay.
Vi kör 5 stycken.
Det brukar vi också göra. Vi är nästan i helt flickkört avsnitt där för ett tag sedan.
Ja, det lyssnade jag på.
Ja. Okej. Okay.
Det var roligt när Peter skulle fixa till sin topplista som inte blev... Den blev inte till så tillfixad, va?
Ja, det blev bättre i alla fall. Det blev bättre, ja. I alla fall. Vi är på väg åt rätt håll där. Men du fick till några bra, men... Det är en mycket märklig lista. Alltså.
Knocked Up mot The Dark Knight.
Oh, The Dark Knight. Men Knocked Up är en väldigt bra komedi, det måste jag säga.
Ja, jag håller med. Gladiator från 2000 mot The Incredible Hulk från 2008.
Det var ett lätt val. Jag säger Gladiator. Fast när Hulk där kom 2008, då tyckte jag det var jättebra. För det var så in i helvete mycket bättre än 2003 års Hulk.
Jag tyckte nog tvärtom.
What? Jaha.
Jag tror faktiskt det.
Alltså?
Jag är inte helt hundra nu, men jag för mig det.
Edward Norton, jag tycker han var suverän som Bruce Banner. Och...
Ja, det var någonting som saknades sen, har för mig. Men jag trycker på Gladiator.
Ja, gör det.
Och då får vi The Twilight Saga New Moon mot Space Jam från 1996. Jo, jag har inte sett någon av de här, så jag trycker bort dem.
Ja, gör det.
Taken mot This is Spinal Tap.
Ja, du frågar ju mig, hårdrockare.
Mm. Här väljer jag Taken, kan jag säga.
Jag väljer också Taken, för det är ett förbaskat bra film. Och ja. Spinal Tap i all ära, det är en kultfilm för alla som gillar hårdrock och så här. Den är ju rolig, men Taken är ju Liam Neeson i sitt esse. Det är ju en superfilm. Alltså. Som actionfilm är det finns knappast... Alltså det är nästan... Det är, så jävla bra film, Taken.
Den är riktigt grym.
Liam Neeson, det är verkligen cool alltså.
Nu har du en liten svår här.
Mm-hmm.
Eller ja, nej, den är lätt för mig, men kanske är svår för dig. Fast det är den sämsta Bond har för mig, alla säger. Quantum of Solace mot Stand By Me.
Quantum of Solace, för jag är James Bond-fan. Och jag vet att Stand By Me, den är ju svinbra, den är superklassiker. Men jag tillhör dem som hajar grejer med Quantum of Solace. Jag kan ju nästan förklara en annan podd eller på sig. Men om man ser Casino Royale och Quantum of Solace efter varandra på en helg, då fattar ni storheten med de två filmerna.
Det har jag också hört. Jag ger dig fingret och trycker på Stand By Me.
Så du var ditt veto alltså?
Ja, precis.
Va fan, jag protesterar.
Okay. Swordfish mot Cruel Intentions.
Cruel Intentions, det är väl... Är det... Den från, vad är det, 98?
99 med Buffy och Winterspoon.
Ja, det mot, vad den andra filmen? Det var
Swordfish.
Ja, nej, det får bli Cruel Intentions, för det är faktiskt en bra film. Och Swordfish är okej film.
Ja, jag håller med. Så.
Är det redan klart?
Det var allt.
Jaha.
Då får du plugga dig själv lite.
Ja, de som har lyssnat på det här, de kan ju lyssna på Skellington, på Spotify och så vidare. Om man gillar hårdrock. Sen om man vill kolla in min Cinefantast-sida, så det är bara att googla ordet Cinefantast. Så har jag skrivit en del grejer där. Och sen på Instagram, där är jag dock, skriver jag varje dag i princip. Så Cinefantast Instagram, det är väl nästan det man skulle kanske rekommendera i första hand.
Jag får ta och lägga till det sen.
Och där skriver jag visserligen på engelska, men det är ju Instagram-format, så att det blir inte så jävla långt. Men jag tycker det är ganska lacho. Instagram. Twitter håller jag väl inte på så jävla mycket med, men Cinefantast, det är bara googla ordet och så hamnar ni någonstans där jag håller till. Och jag brukar vara intresserad också av filmhistoria, så att om ni vill så att säga lära er något så kan ni ju kolla in Cinefantast. Om vi vill läsa lite så här både nytt och gammalt.
Mm, det låter bra det. Du har en fråga som jag frågar Peter också. Har du någon film som gör dig glad?
Ja.
Om man är lite deppig och så.
Vad jag tänkte på. Blues Brothers har alltid tyckt var jävligt kul. Men...
Ja, den är bra.
den är ganska svår att beskriva om ingen har sett den. Men den har jag sett säkert 100 gånger alltså, genom åren. Alltså. Märk väl, jag hade ju en videobutik också. Jag jobbade från 12 till 22 varenda jävla dag. Varenda dag, lördag och söndag till och med. Det var bara midsommarafton som vi hade stängt. Vi hade till och med öppet på julafton, nyårsafton. Midsommar var det stängt för då var alla ändå bakfulla och höll på att supa. Så att, hur som helst, så, det var inga kunder med andra ord. Så då såg man ju väldigt mycket filmer igen och igen och igen och igen och så här. Jag har nog sett Rocky 3, jag har nog också sett 100 gånger genom åren. Jag vet inte varför. Men,
jag har lite av en dröm om att jag har en videobutik, men det går ju inte nu.
Nej, det
försvann ganska snabbt.
Ja, och senaste 7-8 åren så har det ju verkligen gått ut för med det. Liksom. Men då har vi det här internet, va?
Både bra och dåligt.
Ja. Ja, både bra och dåligt. Så. Mm. Ja, men, Blues Brothers, det är en bra film som... det finns ju många, men låt oss säga Blues Brothers, för det är en av mina favoritfilmer i alla fall.
Mm. Det var bra svar. Jag gillar den. Nu har jag så här, nu måste jag tvinga mig själv lite, för jag har tänkt att göra så här, att jag ska... Om det är någon som lyssnar på det här och tycker att vi är lite bra i alla fall, så kanske man kan ge mig en klippöl.
What? Vad är det?
Ge mig en öl som jag kan ha när jag klipper den här podden.
En klippöl.
Så om man vill så kan man gå in. Jag ska lägga upp en bild på Twitter och Instagram. För mig på Swish nu så kan man lägga upp en QR-kod.
Mm-hmm.
Så kan man kanske swisha mig lite pengar om man vill till en öl.
Är det här någonting som du brukar göra? Eller?
Nej. Jag har tänkt på det jättelänge nu.
Peter, vi startade för en månad sedan ungefär i Soffhjältarna. Då slängde han ut så här... förfrågan, är det någon som stöttar Soffhjältarna med någon slant så gör det, bla bla bla. Sen var det någon som hade swishat honom 27 kronor.
Ja.
Det var ju skitbra, då kunde de dela på en kaffe vardera på den här retrospelmässan så här. Och... Men just så här, siffran 27 kronor, det var inte 25, det var inte 20, det var inte 30, det var 27 kronor.
Ja.
Jag tycker det var ganska coolt.
Jag har tänkt på det länge och sen lyssnar jag ju på Peters nu då.
Mm.
Så nu har jag ju tänkt på det ännu mer. Så nu tänkte jag göra press på mig själv, får vi se om jag klipper bort det eller inte.
Nej men fan, låt det vara kvar så att folk kan... Man tänder ju en idé hos lyssnarna. Så här, jag kan ju också kanske, jag kan slå på ännu större, jag kan skicka 28 kronor till filmpodden. Så här. Man vet ju aldrig.
Ja, skriv gärna vilken öl du ska köpa också, så kanske ni får en lite mindre recension.
Ja, det kan du ju göra.
Ja.
Jäkligt bra.
Ja, jag bara tänkte, om det är någon som vill så är det fritt fram.
Ja, vi kanske har startat en trend här med Swish och så.
Ja.
Till fika och öl.
Och öl är gott, speciellt nu på sommaren.
Ja, jo, det är ju bättre än fika, höll jag på att säga. om sanningen ska fram.
Ja, så vi kör ett avslut. Nu ska jag gå och lägga mig. Klockan är jättemycket.
Tack filmpodden och Per, för det var väldigt trevligt att prata här.
Tack och hej Jack. Det var jättetrevligt att ha dig med.
Tack och hej.
Hasta la vista, baby.